Vi skal reflektere litt rundt hva tenkte personene som jeg skal si, var involvert i Jesu lidelse og død i påske. I disse uken etter påske, hvor det kanskje ikke skjedde så veldig mye, men hvor veldig mange personer i persongalleriet rundt Jesu lidelse og død satt tilbake i forvirring, i undring, i usikkerhet. Alt det som påskens opplevelse hadde skapt hos forskjellige folk. Hva gjorde det med dem? Hva tenkte de på? Og hva hadde skjedd for enkeltpersoner som gjorde at livsretninger og tenkninger og prioriteringer kanskje ble litt forandret? Og så kunne vi ha valgt de som virkelig vi kan konstatere endringer hos, for eksempel hos Peter. Men vi skal reflektere litt rundt hva skjedde med en person som vi bare i forbifarten passerer på skjærtorsdagsnatta i Getsemane hagen, men som utvilsomt, tror jeg, fikk livet sitt endret fra det tidspunktet av. Og så er det så flott med evangeliene, at når det står litt forskjellige ting i de forskjellige evangeliene, så handler det ikke om at Bibelen er mindre troverdig. Nei, tvert imot. Det handler om at Bibelen blir mer troverdig av den grunn, for da får vi det hele bildet. Og vi skal lese to korte bibelavsnitt. Først fra Lukas kapittel 22, vers 48-51. De som var med Jesus skjønte hva som ville skje og spurte: Herre, skal vi gripe til sverd? Og en av dem hogg etter øverste prestens tjener, så det høyre øret ble kuttet av. Men Jesus sa: la være med det. Og han rørte ved tjenerens øre og leget det. Her får vi vite hva som skjedde med tjeneren, at øret ble leget. Men vi fikk ikke vite hvem som grep til sverd. Men hvis vi leser i Johannes kapittel 18 og vers 10, så står det om det samme, men her står det: Simon Peter hadde et sverd, og nå trakk han sverdet og hogg etter øverste prestens tjener og kuttet det høyre øret av ham. Tjeneren hette Markus. Her får vi greie på både at det var Peter som gjorde det, og vi får greie på at tjeneren hette Markus. Denne Markus, som vi sannsynligvis, de fleste av oss, bare passerer sånn når vi leser påskebudskapet, han har jeg tenkt litt på i disse uken etter påske. Fordi at han hadde en skjellsettende opplevelse i sitt liv den natta. La oss reflektere litt rundt det. Han var en betrodd tjener hos øverste presten. Det betyr: han hadde fått nøye kunnskap om planleggingen av å gå ut og gripe Jesus. Han hadde sannsynligvis vært med på planleggingen av opprustning, for vi leser at de kom ut i hagen bevæpnet med sverd og stokker. Sannsynligvis hadde han vært til stede når Judas kom for å forhandle om hvor mye betaling han skulle få for å forråde Jesus. Og vi kan tenke oss at han undret seg litt over og føyde inn i det han allerede hadde blitt indoktrinert med om Jesus. En mann som vi må bli kvitt. Og så opplever han altså å være til stede når Judas kommer og forhandler om hvor mye betaling han skal få for å vise den veien til Jesus. Og så får han på en måte inntrykket sitt litt befestet. Jaha. Ikke engang av en av hans egne er mer lojal enn at han vil forråde. Altså, skjønner jeg nå godt at dette er en som vi bør bli kvitt. Han har altså vært med på alle disse forberedelsene. Han var indoktrinert med: vi skal ut for å gripe en mann som vi i vårt samfunn må bli kvitt. Med det her Den här hållningen går han samman med alla de som är beväpnade med svärd och stockar ute i hagen denna natten. Och så kommer han alltså ut i hagen. Och det första som sker där när de närmar sig Jesus och Judas har visst den vägen och förått han med detta kysse, det är att Jesus trer fram. Och bara det är ju en ganska överraskande situation, att han som de ska gripa som en förbrytare kommer frivilligt fram och säger: "Kan leta dere efter?" "Jo, vi letar efter Jesus från Nazaret." "Ja, det är med, bara grip med." Och så sker det, det läser vi med Johannes. Det kommer en sån kraft in i situationen att alla blir slått till jorden. Och så Markus, han ligger där slått till jorden samman med alla de andra. När de kommer till häkten igen, så är inte Jesus flyktad mens de ligger där. Nej då. Han står där och spör på nytt: "Kan leta dere efter?" "Jesus från Nazaret." Och de griper han och Jesus säger: "Ja, okej. Okay. Låt de andra gå." Allerede då är det kommen någon in i situation i Markus sin upplevelse som gör att han börjar att stussa på det bilde som han är indoktrinerad med när han går ut i hagen. Vad sker? Vi är en hel här från överste prästen och blir slått till jorden av bara ett ord. Och så spissar situationen sig. För han som är upptränt i vapenbruk räck och blunke, så har alltså Peter tagit svärd och kuttat det högra öre av han. För en ydmykande upplevelse för en betrodd tjänare hos överste prästen. Totalt var det spelt ut. Men inte nog med det, så överhör han alltså att Jesus hänvänder sig till han som har brukt svärdet och säger: "Stick svärdet i slid. Den som griper till svärd ska själv falla för svärd." Men dere tänker dere vad som sker upp i hodet till denna man, denna Markus. Och så toppar det hela sig med att Jesus kommer fram, rör med öra hans och läger det. Han som de gått ut i hagen för att gripa som en farlig förbrytare, som i utgångspunktet normalt tänkt skulle ha nog med sig själv. Han ser alltså den som i mängden trängt något annat. En fysisk helbredelse, och han läger öra hans. Vi kan föreställa oss hur annorledes detta är för Markus en som var indoktrinerad med att vi ska ut för att fånga en farlig förbrytare. Och så är det ju ett väldigt poäng i akkurat det som sker där. Som är Jesus. Han ser det behovet som är i situationen utan att vara fokuserad på sig själv. Han går avkall på sitt eget. Han går avkall på sitt eget för att se oss. För att se vad vi tränger i en kvar situation. Enten den är förväntad eller uväntad. Och för Markus så var det ju en totalt uväntad situation att vara kommen i. Att vara överman av en amatör, en fiskare som klarar att kutta öra av honom för han får chock för sig. Men Jesus, han ser akkurat vad han trängt i denna situation. Så förlater vi Markus för ett ögonblick. För berättningen stoppar på en måte där. De tar Jesus med sig. Och Markus blir då självklart med i det följe som tar Jesus till överste prästens gård. Och så flyttas fokuset lite till Peter som lusker långt efter. Och så kommer in efter kvart på överste prästens gård. och förnekte en gång och förnekte två gånger. Och så får vi igen ett lite glimt av Markus. Hvis vi går till Johannes kapitel 18 och vers 26. En av översteprästens tjänare, en släktning av han som Peter hade hållit öret av, säger: "Så icke jag dig i hagen sammen med han." Men Peter nektet igen och strax gjord han. En släktning av han som Peter hade hållit öret av han. Alltså, bägge de två har varit i hagen, både Markus och denne släktning. För han säger: "Så kär dig i hagen." Ja, och så kan vi ju då igen börja tänka. Denne Markus som hade haft en självsättande upplevelse någon timme tidigare ute i hagen. Vad hade han snackat med sin släktning om? Mens de går från hagen och upp till översteprästens gård. Mens de väntar i en natt. Vad har de snackat om, disse två? Ja, hvis vi tänker... Om vi hade varit i en så uväntad, en så dramatisk situation att ett öre var kuttet av oss på natta och en man kommer fram och lägger handen på det och helbreder oss mens blodet siler. Vi hade snackat med vår släktning som också var där när vi gick därifrån. Och jag tippar de hade snackat om vem är denne Jesus? Vem är egentligen denne Jesus? Som vi är lärt upp till skulle vara en farlig förbrytare som vi för en kvar pris må bli kvitt. De har fått något in i bevisstheten som gör att de snackar med varandra, jag är säker på en annan måte om Jesus än någon dag tidigare när de planlade att de skulle ut och ta. Och så upplever alltså denne släktningen. Kanske Markus var där också, det vet vi inte. Men denne släktningen, han upplever alltså att Peter förnekte. Vad snackar de om efterpå? Det har alltså i varje fall Markus upplevt att Judas kom och avtalade pengar för att förråda Jesus. Släktningen har upplevt att en annan av hans discipler nekte för att han var där i hagen när de tog Jesus. Nej, jag var inte där. Jag är inte en av hans. Kunde förvirringen bli större? Och de har fokuserat på dessa två svikare, kan vi gå utifrån. Och de har fokuserat på han som de sviktade. Och så har de suttit där tillbaka full av förvirring. Och så tänker jag, är inte den situation som får människor som upplever oväntade ting till att sätta sig i bevägelse för att finna ut vem är egentligen Jesus? Varför var det två som följde han som välte och sviktade? Mens han själv inte fokuserar på svike, varken av han som kom ut i hagen och förrådde han med ett kyss, eller han som någon timme senare kom in på gården här och nekta för att han hade känt han. Vem är det Jesus egentligen fokuserade på i denna situation? Han fokuserade inte på svikerna. Han fokuserade på han som där och då hade ett behov. Blåandes öre så trängte att bli läga. Och det skulle förbuse mig hvis inte disse han tog, som vi inte får höra mer om, ändra kurs efter det här. Vi kan se för oss en mängd som följer efter Jesus på avstånd när de går upp till Golgata. Vi kan se för oss en mängd människor som står i avstånd runt korset, som vi inte vet väldigt mycket om. Vi kunne undre oss litt over hvem var disse 120 i tillegg til disiplene som var samlet og ventet på den hellige ånd. Vi kunne forundre oss om hvem er disse 500, mer enn 500 brødre som Paulus skriver om i Korinterbrevet, etter Korinterbrevene, som så den levende Jesus oppstått. Vi kunne forundre oss, og det skulle ikke forbause meg hvis disse to var blant de 500, for eksempel. Fordi at et møte med Jesus hadde fått dem til å forandre kurs. Hadde fått dem til å forandre oppfatning. Hadde fått dem til å forandre holdning. Og det er jo det som jeg synes hadde lyst til at skulle være våre tanke. Hva skal til i vårt liv som gjør at vi forandrer oppfatning, at vi forandrer kurs, at vi forandrer handlingsmønster? Markus og denne tjeneren opplevde noe som er mer dramatisk enn de fleste av oss opplever. Men på vår livsvei så opplever vi ting og tang som er uventet. Og så kan vi velge å la det passere. Eller vi kan velge å ta det inn. Og som Guds folk så tenker jo jeg at vi skal være veldig forsiktige med å tenke at noe er tilfeldigheter. Jeg velger å tenke at som Guds folk så er det som skjer oss en del av Guds plan for oss på en eller annen måte. Og når det da skjer noe uventet, så er spørsmålet, hva gjør vi med det? Hva gjør vi med det? Jeg tenker at litt oftere enn vi kanskje gjør det, så skulle vi stoppe litt opp og tenke, hvorfor hendte det her meg? Hva var Guds hensikt med at jeg skulle involveres i denne situasjonen? Hva var Guds hensikt med at jeg skulle oppleve det her, få høre om det her? Jo, fordi at som Jesu disippel, så er det oss han har bruk for, også i å være med og forandre situasjonen. Forandre. Og vi kan jo tenke oss hvis Markus ble et vitne for Jesus, og var i den første kristne menighet, og var en del av de som fikk være med å grunnlegge Guds forsamling på pinsedag, hvor 3000 kom til. Så kan vi jo tenke oss hvor viktig det var at han valgte å bruke opplevelsen som Peter tilførte ham, og som kunne ha gjort at han enda mer hatet Jesus og hans disipler. Men vi kan jo tenke oss at han valgte å fokusere på, men han som var midtpunktet i situasjonen, han refsa faktisk Peter og så nettbehov der ute i hagen og lærte. Så, og det er jo det vi med frimodighet kan vitne om. Jesus ser faktisk vårt behov. Han ser faktisk oss. Uansett om vi merker det selv eller ikke, så ser han faktisk oss i vår situasjon. Til i hver tid og under alle omstendigheter. Så er det jo sånn at det meste av det som jeg nå har reflektert rundt, knyttet til Markus og denne slektningen hans, det er jo ikke dokumenterbart med Guds ord. Men det er likevel veldig viktig, synes jeg, å bruke de bibelske hendelsene til å tenke hva skjer, og på hvilken måte kan det påvirke vår tenkning i vårt liv. Herre, vi takker deg for at dette ord er levende. Dette ordet har en bredde som vi neppe noensinne kan fatte, Herre. Men takk for at det nyttig til våres utvikling som åndelige mennesker som du har bruk for I denne verden, Herre. Vi takker deg også for anledningen I dag. Vi takker deg for ordet I dag og for alle som her, Herre. Takk for denne forsamlingen som du har brukt og velsignet opp gjennom generasjoner, Herre. Takk for det livet som, jeg har fått lov å starte på I denne forsamlingen, Herre. Pris og lov ditt navn. Du hos oss I dag, Herre.
Ja.